En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. I söndags vann Friedrich Merz det tyska valet. Och en av de saker han har föreslagit är att Frankrike borde utsträcka sitt kärnvapenparaply över fler delar av Europa. Det har naturligtvis att göra med att USA drar sig undan. Men också för att undvika rysk kärnvapenutpressning i framtiden. Så behöver Europa egna kärnvapen? Välkommen!
Vår beredskap är god.
Idag med mig, med Amanda
Wollstad, Svensk Tidskrift,
och Patrik
Oxanen, Tankesmedjan Frivärd,
och Johan är på rymmen. Men vi har några ämnen att prata om, och jag tänkte att vi börjar lite med framtiden, även om jag vet att nyhetscykeln just nu ser ut som att man vet inte liksom vad som händer imorgon varje dag. Men en sak vi vet är att den 24 juni till 25 juni i sommar så är det NATO-toppmöte i Haag. Och då ska en lång rad beslut fattas kring NATOs framtida inriktning. Och det här är någonting som inte minst har blivit aktuellt för att frågan om vilka ekonomiska nivåer som ska gälla kommer att komma upp. Och där har då, om man ska titta lite på vad folk har sagt, så NATOs nuvarande mål, som ju har legat ett tag, är ju 2% av BNP till försvaret. Inför toppmötet så har idéerna om 3% varit uppe till liksom diskussion, 3,5% har varit uppe till diskussion, och Donald Trump har sagt 5%, vilket ju ligger också väsentligt över vad USA själva satsar. Så att vad det betyder vet vi inte riktigt. Men det handlar också om själva planeringen för NATO, och den påverkas ju oerhört mycket av vad USA gör och inte gör. Så jag tänkte att vi kanske kan börja lite med NATO-toppmötet, och det är något vi får återkomma till. Men hur ser liksom vägen till Haag ut? Och vad är det liksom vi bör tänka på i debatten? För det här är ju minst lika viktigt som liksom ett försvarsbeslut eller en försvarsberedning. Det här är ju på något sätt den nya punkten när allting mäts. Ska vi börja med Amanda? Vad tänker du om vägen till Haag?
Ja, det är ju som du säger, det är ju otroligt svårt att säga överhuvudtaget vad vi håller på med just nu. Att 2%, ja gud, var ska man börja? Att 2% inte räcker är vi väl alla ense om. Det tror jag faktiskt att de flesta är ense om nu till och med. Frågan är ju var man lägger nivån. 3 har ju vi pratat om tidigare, 3,5 är väl den senaste diskussionspunkten. Det tror jag väl kanske är ganska rimligt. Hur ska man finansiera det här? Sen har vi också nord-syd-aspekten, där NATOs norra nordöstra flank ju är väldigt medvetna om problematiken. Och där vi i och för sig har sett en relativt stark uppslutning, för det har ju också varit årsdag av invasionen i Ukraina precis. Och där har vi ju sett en relativt tydlig uppslutning från NATO med vissa uppenbara undantag, men även från EU-ledare och ambassadörer och så vidare, både här och var. Så att det finns ju ändå en relativ krisinsikt just nu, att vi befinner oss i ett helt nytt läge, att amerikanerna inte är att lita på och att vi måste agera därefter. Så att det kommer bli en höjd ambition är nog tvivelsutan. Frågan är hur mycket höjd och hur stor enighet det kommer bli, och också hur mycket, jag menar, det var ju en liknande situation i München där, ja, det blir ju också en väldig distraktion när amerikanerna går in och allmänt beter sig buffligt, förutom det de säger också säger det på ett sätt som, de är ju så fruktansvärt ohyfsade. Vilket ju också blir en distraktion i sig, och risken är ju då att vi fastnar i det här ständiga krisläget och inte förmår ta de beslut och diskussioner som krävs. Eftersom vi hela tiden är i någon slags, ja, men ständigt krisläge. Ja, det är väldigt svårt att säga.
Patrik, vad tänker du? En sak jag fångade upp i det här flödet, i nyhetsflödet, det var ju att alla statsledningarna för de nordisk-baltiska länderna var i Kiev och satt där. Det finns ju foton som är helt fantastiska på just att alla från liksom vårat hörn åkte dit. Och det är ju en kraftfull politisk signal. Hur ska vi leva upp till den?
Ja, men du sätter ju en fin inramning där, att det är ju en kraftfull politisk signal om att ledarna för Norden och Baltikum förstår att vi sitter alla i samma båt i en väldigt farlig tid och att stödet till Ukraina är centralt också för vår egen säkerhet. Men jag tänkte att jag ska gå tillbaka lite grann på det du ramade in det här med vägen till NATOs toppmöte, det är 4 månader bort. Och jag kommer med en bok i april, Rysslands hemliga krig mot Sverige, där jag konstaterar i sista kapitlet att förutsäga hur världen ser ut om 10 år, 5 år, om 2 år, om 1 år, om 1 månad eller ens imorgon har aldrig varit svårare. Vi vet inte vilken värld vi är i juli. Det är oerhört långt fram med den takt som saker och ting sker nu. Men med det sagt så håller jag helt med Amanda att vi kan inte stå som skräckslagna rådjur som tittar på långtradarens strålkastare när de kommer närmare, utan vi behöver göra saker och vi behöver se över vår egen förmåga, därför att det skapar handlingsfrihet för oss och möjligheter. Och här saknas ännu den politiska handlingskraften fullt ut. I vissa avseenden så finns det ju signaler om att man håller på att ändra sig när det gäller EU, lån till försvarsupprustningar och så vidare, och sådana positionsförflyttningar och att man är beredd att ge mer stöd till Ukraina. Det har ju kommit nya stödpaket, det är väldigt bra. Men det här med att släppa loss handbromsen, att ta bort handbromsen och nu köra på för att bygga förmåga, det ser vi ännu inte. Och vi behöver fokusera på vad kan vi göra på kort sikt, på mellanlång sikt, men också lång sikt. Än så länge är vi kvar i en traditionell svensk politisk logik och en traditionell svensk förvaltningspolitik.
Men jag tänker att vi står ju i ett läge nu där vi är vana vid en planeringsprocess som är att vi har en försvarsberedning som kommer med ett underlag och så fattar vi ett försvarsbeslut och så tar det några år att genomföra. Och sen är det underfinansierat och sen skjuts allting upp. Alltså vi är van vid en viss logik som det här alltid följer. Nu finns det ju en extern part som på något sätt utgör ett korrelat. Som säger, nej, ni når inte upp till det här. Eller nej, nu höjer vi era mål. Som är ju frikopplat lite från den här processen vi brukar ha. Hur tror ni liksom det politiska systemet kommer att reagera? Anta till exempel att det blir 3,5%. Det är inte alls osannolikt om vi tittar på läget just nu. Då ligger det inte fullt 1% över det som det svenska systemet har levererat fram till nu. I beslut så att säga då, va? Inte i förmåga. Det är en enorm förändring som i så fall kommer helt utifrån från sidan. Hur tar man om hand om den? Amanda?
Fast jag menar, ja, det är en enorm förändring, men det är också en förändring som man bör ha varit åtminstone delvis medveten om när vi gick med i NATO, att då blir vi en del av någonting större. Och det innebär också att förväntningarna och kraven på oss är annorlunda än när vi skötte oss själva. Och sen så är det ju också, vi befinner oss på många sätt i en helt ny värld. Det var mycket som skiftade när Ryssland gick in i Ukraina, stora Ukraina, alltså Ukraina i stort för 3 år sedan. Ännu mer håller på att skifta nu. Det är inte vår förvaltningsordning som är agendasättande. Och vi måste anpassa oss efter den verklighet vi befinner oss i. Det har varit synnerligen saktfärdigt tidigare, vilket har varit ett problem. Nu är det helt enkelt inte en möjlighet längre, utan nu får vi laga efter läge. Och då är vår säkerhet, våra grannar och allierades säkerhet, Ukrainas säkerhet är helt enkelt den dimensionerande faktorn. Nu har vi bara det att förhålla
oss. Men där tänker jag en intressant signalskillnad mellan Danmark och Sverige. För den danska statsministern säger ju köp, köp, köp är ju liksom hennes budskap till försvaret i Danmark. Och där blir det intressant att se liksom svenska myndigheter har väl egentligen inte sagt någonting mer än att vi tuffar på. Kristersson säger inte så mycket mer än vi tuffar på. Vad tänker du om det?
Kristian Hörsson har väl väntat in och där finns ju på något sätt två skolor. Jag tror att det är helt rätt, men det har ju även Danmark gjort. Jag tror att det är helt rätt att vara lite försiktiga med hur man uttalar sig om de internationella relationerna just nu innan vi vet vart detta landar. Vi kommer behöva förbereda oss för att vi behöver klara oss själva i större utsträckning. Det är tvivelsutan, men det innebär ju inte att vi behöver bränna några broar innan det görs åt oss heller. Men visst är det olika signalpolitik där jag ju naturligtvis uppskattar Mette Frederiksens raka och tydliga och mycket danska sätt. Jag kan väl tänka mig att det kommer komma liknande från den svenska regeringen. De kanske inte riktigt samma tonläge som inte riktigt har den traditionen i Sverige. Men jag tror, vi ska ju också minnas att Kristersson pratade ju i vad det Financial Times har vi tagit upp tidigare. Redan i höstas när vi klubbade, tiden går så fort just nu, man vet knappt var man befinner sig, när vi klubbade budgeten så var han ju samma dag ute i Financial Times och pratade om att det skulle behövas mer än 2%, så att det kommer nog vad det lider, men absolut, jag hade ju önskat, inte minst för myndigheternas skull, hade jag önskat att man hade ett tydligare mandat, lite det som Carl-Oskar Bohlin har försökt driva igenom, att liksom, det är viktigare att handla än att avvakta, även om det inte blir 100% rätt 100% av gångerna, så gör man i alla fall någonting. Och med tanke på det svenska administrativa systemet är uppbyggt, så tror jag att det hade varit oerhört viktigt att fortsätta driva på de signalerna att handling är det viktigaste, inte minst för Försvarsmakten, att det måste ske saker nu. Så att ja, lite skarpare tonläge hade inte gjort någonting.
Lite mer Danmark. Ja, Patrik.
Lite mer Danmark.
Men jag blir också lite bekymrad när man tittar runt omkring i övriga samhället på olika beslutsnivåer, vilken typ av beslut man fattar just nu och hur lite man tar in den större bilden och det egna ansvaret i det. Jag ska ge tre korta exempel. Det första exemplet är Region Västernorrland. Där ligger det ju på beslutsbordet att man ska ta och plocka bort intensivvårdskapacitet på Sollefteå sjukhus som då kommer att då utarmas. Och det vet vi ju alla hur Ryssland bedriver krig, färre vårdplatser på det här området. Vi har en hel kedja av sjukvård att tänka liksom från en arktisk front i händelse av krig. Och dessutom så blir det ju svårare att bygga upp militär verksamhet om du plockar bort kapacitet för akutsjukvård vid händelser av olyckor och annat så på ett regemente då, om man då vill att Sollefteå ska bli brigad. Så det här är korttänkt och den analys som man har gjort inför det här beslutet, den tar ju inte höjd för det säkerhetspolitiska läget, utan det är liksom en klassisk normal förvaltningsprolongering av rådande läge som ligger i underlaget. Det andra exemplet som har fått stor uppmärksamhet också den här veckan, det är Sjöfartsverket, där man har då beslutat att bland annat då skära ner på isbrytarverksamheten, sjömätning, men också räddningshelikoptrar, alltså att man ska då plocka bort 2 av 5 räddningshelikopterbaser. Och det här får ju en direkt återverkning på Försvarsmakten som är beroende av Sjöfartsverkets då för att de är standby att kunna rädda svenska piloter från Östersjön till exempel när de är ute och flyger om de får ett haveri. Och det tredje exemplet, det är ju då den förvandling som vi gör av åkermark till annan typ av mark. Och där ligger ett förslag i Linköping till exempel att man ska då omplanera och ta åkermark i bruk för annan verksamhet. Och här har vi ju då minskat svensk åkermark med runt 100 000 hektar sedan 2010. Alla de här tre sakerna handlar ju om vår kapacitet när det gäller totalförsvaret och att vi inte tar höjd för den verklighet som finns runt omkring oss.
Men det tycker jag också är en intressant grej, för att när man pratar med till exempel utländska diplomater, då är ju just totalförsvaret någonting de lyfter fram. Att, men ni i Sverige, ni är så bra på att tänka helhet. Det är så bra på att tänka både civilt och militärt, både livsmedelsförsörjning och skyddsrum, och liksom att det finns den här helheten, att hela samhället ställer upp. Så tänker man att jo, det är väldigt bra på pappret, men det är liksom, det är inte riktigt så planering ser ut liksom.
Det säger väl dessutom kanske mest en del om hur fruktansvärt dåliga andra länder är på det här, kanske snarare än hur bra vi är alla gånger.
I de blindas rike är den enögde kung.
Jo, men om man tänker på att vi nu, när vi står där på toppmötet och ska redovisa, så är det ju, det kommer ju vara en hel liksom planering man gör. Och en av de sakerna NATO har sagt tidigare, eller NATO-röster har sagt, det är just, Sverige måste få infrastrukturen att fungera. Ska man kunna placera trupper i Göteborg och ta sig tvärs över landet, eller ska man kunna transportera sjuktransporter från Baltikum till Sverige, då måste det finnas en fungerande infrastruktur, och den finns inte riktigt liksom. Eller Malmbanan som går sönder ett par gånger per år. Så.
Alltså... Det kräver ju snabba beslut. Vi har inte lång tid att få det där på plats, och det är man ju väl medveten om från militär sida, och vad jag förstår nu också så börjar man förstå det här på politisk sida då, när man har fått dragningar och börjar förstå vikten av att bygga öst-västliga korridorer. Uppe i norr är det ju till exempel också Inlandsbanan det handlar om.
Ja, och om Sverige dessutom ska finnas i Finland på ett tydligt sätt med ett tydligt ledarskap, så måste man ju kunna transportera saker fram och tillbaka.
Ja, och vi måste också ha en egen förmåga att kunna skicka trupp dit. Vilket då kommer vi tillbaka till vår egen förmågebyggande, där 4 brigader till 2030 framstår ju som... det här är ju lugnt, solskensväder i hastighet att bygga det här.
Men i alla fall, jag tänker att vi kan väl försöka återkomma till det här temat, för att det är ju så att vi har ju en försvarsplanering som på något sätt i väldigt hög utsträckning är uppbyggd och konstruerad nu, eller i alla fall förändras nu, till att liksom anpassa sig till NATOs planeringsprocesser, NATOs tänkande, NATOs staber, NATOs liksom uppbyggnad. Och där blir det lite intressant att se, vad är det här kommer att leda till så att säga framöver? Hur mycket kommer Sverige att behöva förändra sig? Så jag tänker att det här är något vi får komma tillbaka till innan toppmötet. För jag tror att det kan bli ett mycket viktigare toppmöte än vad vi kanske har tänkt oss. Liksom. Delvis Trump, delvis att Ukraina vilken dag som helst kan liksom förändras fullständigt. Vilket gör att vi vet väldigt, väldigt mycket mindre än vad vi gjorde för bara några veckor sedan. Vilket är helt absurt eftersom vi inte visste något då heller. Men jag tänker att vi kommer tillbaka till det. Jag tänkte ta upp en annan fråga som har cirkulerat under den här veckan, som också är en intressant förändring. Och det är att Friedrich Merz, som vann det tyska valet i söndags och som nu då mycket sannolikt kommer att bli kansler vilken dag som helst. Den koalitionen ser ju ut att bli en koalition med Socialdemokraterna, med SPD. Och de har börjat förhandlingar kring detta. Sen hur lång tid det tar och vart det leder, det får vi ju se. Men en av de sakerna som Friedrich Merz sa var att han var väldigt tydlig i relation till USA. Han sa i praktiken att USA inte längre bryr sig om Europas intressen. Och han sträckte också ut en hand till Frankrike. Och jag vet inte hur konkret det här är egentligen, men det han föreslår det är ju att Europa på något sätt ska skaffa sig egna kärnvapen. Och i första ledet att Tyskland ska vara under Frankrike och Storbritanniens kärnvapenparaply. Och den här tanken har ju funnits förut, att liksom de här kärnvapnen inte är individuella, och Storbritanniens ingår ju i NATO, NATOs planeringsprocess. Men om jag tolkar Friedrich Merz så är det något helt annat han säger. Det han säger är att liksom tyska pengar, europeiska pengar ska gå till ett kärnvapenparaply som ska täcka betydligt fler länder än idag. om USA helt enkelt packar ihop sitt paraply och åker hem, drar sig tillbaka sina säkerhetsgarantier och lämnar NATO. Vad tänker ni om det utspelet? Du behöver prata den här gången.
Det är ju en logisk konsekvens av den osäkerhet som den här administrationen har levererat. Det är en osäkerhet också som de har levererat mycket snabbare än vad jag tror att de flesta ens kunde drömma mardrömmar om. Så att det är klart att Europa behöver ha ett kärnvapenparaply för att kunna hantera, inte liksom hamna i en situation att man blir kärnvapenutpressad av Ryssland. Och finns inte det amerikanska kärnvapenparaplyet där, då måste det snabbt finnas ett annat kärnvapenparaply. Och då ska man ju komma ihåg att då finns ju de franska och de brittiska kärnvapnen. Samtidigt, och låt mig då vara tydlig, det är för få kärnvapen för att utgöra ett paraply och ha en terrorbalans mot Ryssland. Därför så signalerar ju Merz att om vi ska fixa det här vi europeer tillsammans, så behöver vi ju göra det här på ett annat sätt än vad vi har gjort med amerikanerna. Och det är den kontexten jag tycker att man ska se det här utspelet. Och konsekvensen om vi inte hittar en europeisk lösning, det är ju då att vi kommer att få fler kärnvapenmakter i Europa. Jag är ganska säker på att Polen kommer att skaffa kärnvapen om situationen så krävs. Plötsligt så kommer ju den gamla svenska 50-talsdebatten tillbaka då, kanske en nordisk-baltisk tappning. Ska vi då ha egna kärnvapen? Och det här var väl kanske inte den diskussion i försvarsfrågor som jag tror att någon av oss såg framför oss bara för ett kort tag. Men det är där vi hamnar om vi inte hittar en europeisk lösning.
Men om man ska säga relationerna här, så Ryssland har väl 5-6 tusen kärnvapen. Frankrike har ungefär 300, Storbritannien drygt 200. Och det är ungefär den typ av liksom relationer vi ser.
Men ja, med det och där sagt, finns det de sagt, som säger...
Alltså, ja, det... Kärnvapen är ju ett psykologiskt vapen. Så det är klart att det inte går att jämföra riktigt.
Kärnvapen är ett psykologiskt vapen, men för att det psykologiska vapnet ska vara i balans så finns det de som menar på att ja, men då kanske Europa skulle behöva ha 1000 stridsspetsar för att balansera den ryska psykologiska utpressningen som de kan göra. Och det är ju en fördubbling av de europeiska kärnvapnen.
Och om man tittar då på det som Merz pratar om här, när man pratar till exempel om kanske flygplan i Tyskland eller så. Det man i praktiken gör då, det är ju att man försöker etablera en slags första instans på något sätt vid tyska gränsen. Jag ser ju framför mig då, när jag tänker på detta, så ser jag ju framför mig att det kommer naturligtvis inte att stanna vid tyska gränsen. Om det skulle hända och att det skulle finnas en europeisk finansiering av franska kärnvapen till exempel, det är klart att det är en helt annan typ av försvar. Då pratar vi ju mer av ett europeiskt försvar liksom, som man i så fall glider in i via detta. Så det är en ganska stor, och jag vet inte som sagt vad det här konkret betyder, men det är en väldigt stor politisk signal som kom från Merz och som lite har försvunnit i svensk debatt. Amanda?
Nej, men det är ju, och det här är väl på något sätt en av de stora skiftena vi kommer se, som jag inte är säker på att amerikanerna riktigt har förutsett, är ju skiftet i synen på kärnvapen och behovet av kärnvapen. Och det är ju naturligtvis inte bara Europa, även om det ligger närmast oss. Utan vi kommer ju... Det här är ju startet på den nya världsordningen på något sätt. Där vi har ju haft en tydlig ansvarsfördelning och där amerikanerna har garanterat säkerhet för ett antal allierade. Både i som... i Ukrainas fall mot att man faktiskt har lämnat ifrån sig kärnvapen, men också att man har undvikit att utveckla dem på grund av att behovet inte har funnits. Och den världsordningen är kullkastad nu, och det kommer ju få oerhörda konsekvenser. Sen är det ju glädjande, tycker jag, att se Merz villighet att försöka ta lite ledartröja i detta. För Tysklands roll har ju varit ett problem de senaste åren. Både deras ovilja att ta något form av ansvar och också ja, men överhuvudtaget på den europeiska säkerhetspolitiska spelplanen. Så att det är ju skönt att vi har ett annat läge där, även om vi ju inte vet riktigt hur regeringsförhandlingarna kommer falla ut och så vidare. Men med lite tur så kommer man ju dessutom slippa Scholz i SPD, och om han ersätts av Pistorius så har vi ju ett något annorlunda läge där också, vilket kan öppna upp för en annan liksom europeisk samarbete. Och även Macron har ju delvis satt ner foten och varit lite tydligare. Vi har ju alla sett de här bilderna från Vita huset i veckan. Trump-viskaren såg jag honom kallad någonstans. Så att där ser vi också ett skifte i liksom de stora ländernas villighet att ta ansvar för den europeiska situationen, där det inte bara är Storbritannien längre. Men det är ju en naturlig utveckling. Och det är väl bättre att man tar den naturliga utvecklingen, den officiella vägen någonstans, än att alla startar sina egna kärnvapenprogram i hemlighet, vilket väl någonstans är alternativet just nu.
Alltså för mig så är kärnvapen en väldigt komplex fråga. Jag gillar inte kärnvapen. Jag tycker de är dumma. Jag tycker det är hemskt med kärnvapen.
Ja, jag ville väl undersöka att det är väl ingen i den här podden
som är kärnvapen. Men inte jäkla tjusar vi heller annars.
Jag förstår det, men för mig är detta inte särskilt... Alltså för mig är det här komplicerat, därför det här innebär ju någonstans... Dels är jag en väldigt varm vän av icke-spridningsavtalet. Därför att jag tror att om kärnvapen sprids till fler länder så kommer det att bli en kapprustning med kärnvapen. Och då kommer vi till precis det här läget som vi inte vill vara i, där liksom Saudiarabien skaffar sig kärnvapen, därför att Iran skaffar sig kärnvapen, vilket gör att någon annan i den regionen skaffar sig kärnvapen, vilket till slutar med katastrof. Och tittar vi i Sydamerika så kan vi se motsvarande liksom rörelser, att stora länder kanske upplever sig hotade på olika sätt. Vi kan se det i Sydostasien. Om USA petar med sitt kärnvapenparaply, vad gör Sydkorea i det läget? Det finns liksom en... Alltså pajar icke-spridningsavtalet. Började paja i något hörn, då är jag rädd för att det finns en effekt som är jättefarlig här. Och jag tänker att det är därför tyskarna tänker så. Att de tänker att men Frankrike har ju redan, så då bryter man inte icke-spridningsavtalet. Jag tror liksom det är så logiken i Berlin är. Å ena sidan, och å andra sidan, det är klart att ett kärnvapenparaply över Europa är någonting annat. Alltså det är en europeisk försvarsmakt på ett sätt som inte har funnits, därför att USA har garanterat delar av det.
Vi kommer ju att se en spridning av kärnvapen om förtroendet för USAs kärnvapenparaply urholkas. Och du nämner ju Sydkorea, jag vill nämna Japan i det där sammanhanget också. Japan är det enda land som har haft kärnvapenexplosioner då i krig på sitt eget territorium, alltså då med Hiroshima och Nagasaki, två fruktansvärda händelser 1945. Men det visar liksom bara hur allvarligt läget är och vad Trump-administrationens agerande riskerar att leda till.
Nej, men och jag tänker en annan sak också, det är ju att liksom någonstans i mitt bakhuvud så har jag ändå inte trott, och jag tror fortfarande inte, att NATO bryter ihop. Jag tror att NATO kommer att hålla. Jag tror att liksom det kommer att fortsätta existera. Men jag förstår ju också att ett land som Tyskland med den historia man har, och efter att liksom Trump-administrationen la sig i deras val så mycket. Det var ju Tyskland för ett par veckor sedan, som vi vet, när jag sprang runt med under det förra avsnittet här. Men en av de sakerna jag mötte där, det var ju verkligen att man var tvärförbannad på Elon Musk och liksom hela det här. För han ses ju som en representant från USAs administration. Han ses ju inte som en glad lax liksom, utan han har det här Doge och han är någon halvofficiell liksom företrädare. Och man är ju jätteupprörd över det. Jag förstår att man liksom, att Merz känner en vilja att det första han säger är markera avstånd till USA. Och jag vet inte var de där centrifugala effekterna som det här drar igång egentligen slutar någonstans.
Och det vet ingen. Men det är viktigt att understryka att även om USA skulle lämna NATO så finns det ju, och det vi ser, jag ska understryka att vi ser ju inga tecken på det just nu.
Den här dagen,
i den senaste posten på Truth Social. Men vi har ju en rad andra länder som är kvar då i NATO. Och då har vi ju Frankrike och Storbritannien som har kärnvapen. Vi har Kanada. Det är många länder som vill fortsätta samarbeta för säkerhet och en gemensam planering. Däremot blir ju planeringen så mycket svårare när man plockar bort den amerikanska kapaciteten. Och vi ska ju komma ihåg att det finns ju då siffror som pekar på att Ryssland lägger just nu mer resurser på militära rustningar än vad den europeiska delen av NATO gör tillsammans. Och där någonstans så har vi utmaningen att springa emot.
Amanda?
Nej, men det är ju bara att sätta igång på något sätt. Alltså som Patrik säger, men också om man ser vad vi faktiskt lägger både på stödet till Ukraina och på våra försvarssatsningar. Vi har råd med mer. Och nu kan vi inte liksom förhandla bort det längre. Det är ju bara att sätta igång.
Jag vill vända på det och säga att vi har ju inte råd att inte göra allt vi kan i det här läget, därför att alternativkostnaden kommer att vara oändligt mycket högre än vad vi kommer att lägga på att åtgärda det här problemet.
Ja, men jag tänker att Fredrik Löjdqvist som var med i förra avsnittet tycker jag var ganska talande, just det här med att vi har 12 gånger större ekonomi än vad Ryssland har. Det är helt orimligt. Liksom, och 3 gånger så stor befolkning. Alltså det är helt orimligt att vi ska sitta och känna att och hjälp, vad gör vi? Alltså det är också en sån här defatistisk, konstig logik här som har liksom satt sig och som vi måste ut ur. Vilket är faktiskt jättekonstigt tycker jag.
Och likadant den psykologiska tanken om beroendet på USA. Alltså det är klart att det är trevligt att ha amerikanerna på vår sida, men vi klarar oss själva. Är det någon region som klarar sig själva så är det Europa, som har de ekonomiska och mänskliga förutsättningarna för det. Vi kan liksom inte sitta och oja oss och tycka synd om oss själva längre. Nu får vi faktiskt ta vårt ansvar för vårt eget närområde.
Det blir nästan en liten bra övergång till nästa fråga som jag tänkte ta upp, som ju var en ganska konstig debatt som Patrik faktiskt hade i radio förra veckan. Eller för en och en halv vecka sedan. Eller något. När var det?
Det var i torsdags. Så det är precis en vecka sedan.
Gud vad jag rör ihop tider. Ja, okej. Okay. En vecka sedan.
Vi spelar ju in det här på torsdag. En torsdag.
Just det, vi spelar in det här på torsdag. Det kommer sändas på fredag. Eller kommer ligga på sajten på fredag. Men sänds idag. Men, och det var du från Försvarshögskolan. Och Johan Wenström från Försvarshögskolan.
Ja, då för tydlighetens skull ska vi säga då att jag jobbar halvtid på Försvarshögskolan och sen är jag också på min andra halvtid knuten till Frivärd.
Precis, så att jag har lite olika gästforskare. Men hur kommer det här sig att det sitter 2 personer från Försvarshögskolan och debatterar i radio? För att man börja den ändan?
Ja, det är ju egentligen en fråga för en P1-producent. Så jag blev uppringd och frågade om jag kunde vara med och ge de här perspektiven. Och jag svarade ja.
Och det som debatten handlar om är ju väldigt intressant för mig, måste jag säga, och för Amanda. Vi var ju inte med i studion. Men det som Johan Wenström säger, jag tänkte börja den ändan. Det är att han tar upp det här gamla narrativet om att det är egentligen västs fel att Ryssland har angripit Ukraina. Och han lyfter fram det som det stora misstaget från väst. Att det är liksom det stora misstaget som man har då begått från väst. Det är att man har drivit den här NATO-utvidgningen. Och att man då har utvidgat NATO till länder öster om Västtyskland. Och att det då blir en motivering till att Ryssland agerar som man gör. Och det här är ett resonemang som vi är lite ovana vid att höra det resonemanget. Det finns några akademiker som har det. Vi hör det ofta från ryska företrädare. Från väst anser vi ju normalt sett att det är liksom angriparen som är ansvarig för att den angriper, inte den angripne. Så det är ju ett lite otypiskt resonemang som han för här. Men jag är lite nyfiken, Patrik, hur du tänker efter den här debatten. Hur det har blivit.
Nej, men jag tänker först bara kort på sakfrågan som du tar upp, Anders. Så är det ju som så att Ryssland definierar ju redan 1996 dåvarande utrikesministern Primakov det som sen då Putin egentligen kör vidare på. Där man då bland annat identifierar att man vill leva i en multipolär värld. Man vill hävda överhöghet över postsovjetiskt område och man ska motsätta sig en NATO-utvidgning. Anledningen till det är ju helt enkelt för att man kan inte uppnå en överhöghet över postsovjetiskt område om postsovjetiska stater går med i NATO. Då är det ju svårt att nå det målet som Kreml har. Och det här är ett gammalt mål, det här har man arbetat långsiktigt med. Vill bara vara tydlig för lyssnarna om det. Den här debatten har väckt en hel del känslor och reaktioner. Det har diskuterats i sociala medier av väldigt många. Många som har starka känslor i svallvågen av den här debatten. Det har skrivits ledartexter i då Sydsvenska Dagbladet och också på Aftonbladets ledarsida av dig, Anders, i det här ämnet. Samtidigt så ska man ju då understryka att vi har ju på universitet och högskolor så har vi akademisk frihet. Man får ju tänka och tycka fritt så att vi har den friheten. Och det är viktigt att understryka.
Och här är ett återkommande problem med medias hantering. Det har vi ju sett i många sammanhang att... För att man forskar om ett ämne innebär det ju inte nödvändigtvis att man är expert på något annat ämne. Allra minst, inte ens närliggande ämnen. Så det här är väl ett tydligt problem hos media, tycker jag. Att man låter människor uttala sig som experter i ämnen de inte nödvändigtvis behärskar. Och där har vi en svårighet där Försvarshögskolan naturligtvis har en rimlig linje som det universitet, eller som den akademiska institution det faktiskt är. Att man måste ha yttrandefrihet för sina forskare och gästforskare i det här fallet. Men där gemene man och media kanske menar att FOS-stämpeln ger en viss kvalitetsstämpel gällande sakkunskaper på området. Och det är ju lite farligt. Det här är ju liksom det här ständiga problemet vi pratar om. Hur hanterar media de här diskussionerna? För man kan ju inte alltid lita på att människor själva håller sig till de ämnen de behärskar när de ska uttala sig.
Nej, det är viktigt att understryka det. Och att bara för att man är vid ett lärosäte så är det inte per automatik en garant för att det man säger är relevant heller.
Men jag tänker att vi är inte så vana vid liksom splittring på det här sättet i den svenska debatten. Alltså det är ovanligt att två personer från Försvarshögskolan sitter i radio och inte håller med varandra. Och jag tror precis som Amanda är inne på, jag tror inte media har en aning om vad folk forskar på. Utan det man tittar på, det är liksom titeln Försvarshögskolan, det är det man utgår ifrån. Och så tänker man att de vet nog något om försvar. Det hör man ju liksom på namnet, att de kan något om försvar. Så jag tror att det är liksom på det sättet. Men jag tänker också innehållsmässigt så är det ändå någonting intressant som händer. Och vi har ju haft liksom en diskussion nu ganska länge om NATO. Det finns ganska många sådana här liksom mytbildningar om NATO, diskussioner om NATO fram och tillbaka. Men jag kan säga att det var länge sedan jag tyckte att jag så tydligt hörde en röst som sa någonting som var så totalt utanför det som är på något sätt fakta.
I alla fall i den etablerade debatten.
I den etablerade debatten,
man hör det på andra ställen, men inte i Sveriges Radio.
Jag kan ha uttryckt min förvåning i radion för radiolyssnarna på ett sånt sätt som kan ha bidragit till att det här har blivit en snackis också.
Det kan vara så.
Det kan vara så.
Men tror ni att det kommer att bli mer så här? För att en grej vi har sett i Tyskland till exempel, där är ju folk, där är det ju en väldigt hård försvarsdebatt och man har väldigt olika åsikter och så där i debatten. Det har man ju inte på samma sätt liksom i svensk debatt. Vi har mer konsensusinställning traditionellt och så. Tror ni det kommer bli mer som Tyskland? Att det blir liksom röster som säger helt andra saker och sådär?
Alltså i Sverige har vi haft en stor fördel, och det är ju då att samtliga politiska partier har klarat av att göra en gemensam grundläggande analys. Det är en sak som är bra med försvarsberedningarna, som jag annars är kritisk mot när det gäller i takt att göra saker, men i den säkerhetspolitiska analysen så har ju alla partier skrivit under. Det gör att vi har ingen politisk åsiktsskillnad i att förstå hotbilden. Och vi ska komma ihåg att när det senaste paketet till Ukraina, stödpaketet, klubbades, det var en enhällig riksdag och riksdagen applåderade sitt eget beslut. Det är en superkraft som vi har i Sverige i de här frågorna i den här tiden. Och det kan man ju då, om man vill vara illasinnad, säga att vi har en åsiktskorridor. Nej, jag skulle säga då att vi har en moralisk kompass och en grundläggande kunskap och förståelse vad problemet är, och det ska vi vara rädda om.
Är det inte också så att vi geografiskt ligger på en plats där vi har väldigt tydliga minnen av Ryssland? Så att det är liksom en del av den svenska, alltså den svenska minnet. Man minns ubåtskränkningarna. Man minns liksom tillbaka i tiden nedskjutningen av DC-3an. Man minns finska vinterkriget, inte minst många i Sverige som kommer från Finland ursprungligen.
Och sådär. Flyktingarna det finns från Baltikum. Liksom
Baltikum, baltutlämningen, många som har flytt från Baltikum hit och så vidare. Alltså det finns ett kroppsminne av vad Ryssland är, som gör att den här typen av alternativa fakta och alternativa historier, de har liksom svårt att sätta sig, tänker jag. Jag vet inte, jag kanske är idealistisk så. Men Tyskland har ju lite annan historia.
Men sen så är det ju också, vi har ju haft en oerhört stor konsensus kring stödet till Ukraina, vilket ju också har varit en väldigt stor styrka. Och där tror inte jag att mycket kommer förändras, ärligt talat. För där har ju varit, det är ju få frågor som har varit så enande i svensk politik, och det är få länder som har den enigheten, undantaget våra närmsta grannar, som vi har haft i just den frågan. Det är ju därför den här diskussionen blev så märklig när man pratade om, när han pratade om en eskalering, för att man stödjer Ukraina och ger Ukraina möjlighet att försvara sig. Och det var väl därför också folk reagerade så starkt. Därför att det är en retorik som vi är obekväma med generellt.
Mm. Ja, vi får se att det tar vägen. Det var de punkterna jag hade. Så jag tänkte att därmed kan vi tacka för oss. Så ses vi om 2 veckor. Hej hej!
Hej då!
Hej!
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.